Låt oss bedja. Tack vår kära himmelske fader för den här stora förmånen att få öppna den gamla boken och känna hur den sjuder av liv. Vi prisar och lovar ditt namn också att du har skänkt oss den helige ande för att göra ordet levande och spännande för oss. Och ge oss riktning i livet för att det ska bli så bra och så lyckligt som möjligt. Och tack för din son Jesus Kristus som har skänkt oss nytt liv. Ett liv som väller fram inom oss med full kraft under dagar av sorg, under dagar av glädje. Så fortsätter det livet i oförminskad kraft, även om vi inte känner det så. Och är det någon här idag som behöver uppmuntran, Herre, så vet du det är också därför jag är här. Och vi är här tillsammans för att återigen uppmuntras av ditt ord och få vägledning och hjälp och inspiration att gå vidare. Framförallt ber jag dig att det ska fördjupa kärleken till dig och att vi ska bli ännu ivrigare att älska dig och följa dig av hela vårt hjärta. I Jesu underbara namn. Amen. Det finns två mikrofoner. Vem är det som gäller för mig här? Jaha, okej. Okay. För jag är lite rörlig och kan ha svårt att stå still. Men vi gör så där för vi ser. Ja, tack så jättemycket för välkomstorden och för förtroendet att få komma till er årskonferens. När det ringer någon från Gideoniterna, då säger man aldrig, ja, får jag tänka några dagar? Utan då säger jag ja direkt. Liksom. Och det är ofta i lokalavdelningar då som jag har besökt och fått förmånen att dela Guds ord. Men jag tror jag varit med någon gång tidigare i de här årskonferenserna också. Tack så mycket att ni gav mig ytterligare en möjlighet. Och jag har stor sympati, som ni då förstår, med det arbete som ni står i och som ni representerar. Och jag känner många av er, inte minst på lokal nivå då. Och naturligtvis har vi öppnat vår kyrka för gideoniterna när de kommer och vill presentera sig och få en insamling. Vi har byggt upp de där bibelbergen också. Och så har vi sagt, ja, du får 10 minuter på det. Och sen blir det 25. Och man sitter där och har förberett sin predikan och liksom får lägga den nästan åt sidan. Men man blir aldrig sur, för att församlingen mår ju så gott av att få höra de här vittnesbörden. Så tack ska ni ha, och ge er inte. Fortsätt. Och det jag ska tala om idag hoppas jag och imorgon ska stärka er iver att så göra. Åkte upp alltså från Göteborg och genom försommar Sveriges skönhet. Och tänkte på vilken predikan det är som pågår ständigt. Som psalm 19 också uttrycker det. Himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Att det vi ser är ett Guds verk. Och det vi sjunger i sommarsalmen, att han har berättat detta och gett oss dessa gåvor för att vi ska få njuta av det. Och att det redan står i första Mosebok 2 att Gud lät alla slags träd skjuta upp i Edens lustgård, sådana som var ljuvliga att skåda på och goda att äta av. Så Gud planerade den estetiska dimensionen, den estetiska upplevelsen. Det är inte en slump att det sköna finns. Och som jag har en bok av en dansk botaniker, han menar ju att det är bara för insekterna som blommorna har sina färger och former och dofter. Men han tillstår ju att blommorna faktiskt tilltalar också människan. Men då säger han, det är bara en oavsiktlig biprodukt. Att det råkat bli så att vi hyser behag till blomsterpraktens skönhet. Men vi vet att det är inte oavsiktligt. Det är en avsikt med Guds skönhet. För att vi ska påminnas om hans skönhet. Inte bara i det vi ser i naturen, utan också det vi är kapabla till att själva åstadkomma i kreativt avseende. När vi målar, när vi väver och när vi hör som vacker sång som här idag, då påminns vi om Guds skönhet. Då gläds våra hjärtan, då berörs vi, då får vi en hälsning från honom som är all skönhetskälla. och att handha Bibeln som ni gör och gå ut med detta budskap som är det vackraste som finns. För om vi säger att vitsippsdungen om ungbjörkarna och häggen som blommar ur syrenen som doftar, att det är välbehagligt och fint och vackert, och vi kan stå och beundra solnedgångarna och säga till varandra, oh vad vackert det är, så är ju det egentligen ingenting mot evangeliets skönhet. Och när David skriver psalm 19 så är det precis som man tar den här bilderboken från naturen och säger, så här har Gud börjat tala. Genom himlavalvets predikan, den mäktiga predikan som pågår varje natt, åtminstone i Orienten och i Afrika. Här är det ju för ljus numera att se den, men vi har ju andra former av predikningar runt omkring oss. Egentligen så är det ett sätt att påkalla vår uppmärksamhet och göra oss lyhörda mot Gud. Så att Romarbrevet 1 säger, om människan trots denna förkunnelse väljer att inte erkänna och tacka Gud, står det, så är hon utan ursäkt. Så överväldigande och så tydligt är naturens predikan egentligen, att alla borde falla ner och säga tack min skapare, att jag får vara med och beundra detta, och tack för att du är vacker. Och om då redan naturen och den svenska försommaren är vacker, hur mycket vackrare är då inte budskapet om hans son som har kommit hit? Jag kan tänka mig att ni har en del av skulden till, det låter underligt nu när jag börjar berätta detta, men jag hörde ett, till utgången av det jag nu ska berätta. Jag hörde ett radioprogram där redaktören hade samlat en skara högstadieelever och man skulle diskutera svordomar och sådana här fula ord. Och man kunde hela listan. Och man var inte blyg för att nämna varenda ord i den kategorin som man kunde. Och man diskuterade naturligtvis då svordomarnas för- och nackdelar och vad de nu var bra för och när man skulle använda dem och så här. Och så kom man till slutet av programmet. Och så sa plötsligt programledaren, jaha, nu har vi diskuterat alla de här fula orden. Men vad är det vackraste ordet ni känner? Och vet du, då var det en av flickorna där som sa, Jesus. Och jag höll på att köra diket. Jag blev så förvånad, jag blev så häpen, jag blev så glad. Och Jesus, sa hon. Och jag tror inte hon var en kristen, för hon hade ju varit med i den här diskussionen om svordomarna. Men det fanns någonting, och hon hade hört det här namnet, kanske genom ett Gideonit-besök. Och det hade stått för henne. För henne stod det för någonting rent, någonting vackert. Någonting skönt. Vad det nu var, det vet vi ju inte. Men det var det vackraste ordet hon visste. Och det tror jag vi har en, när ni kommer ut så är det inte bara det att budskapet är vackert. Ni är ju också vackra, fast ni inte tror det. Men det är oslagbart när en Gideonitbroder i 65-årsåldern så där kommer och sätter sig på katedern och börjar berätta. Det blir knäpptyst många gånger, eller hur? För det här är ju ett ovanligt inslag. Och titta på hans ögon. De är ju snälla. Och han tror på Gud. Och så kommer en vacker koppling till stånd där. När jag var ute som skolpsykolog i början av min yrkeskarriär och var tillbaka när jag var lite utbränd i pastortjänsten och vikarierade, så gick jag in i ett klassrum där man hade samlat högstadiets bråkigaste pojkar. Och för man kunde inte ha vanliga lektioner med dem. Det kallas OPS-klass på den tiden. Det var på 90-talet någon gång det här nu. Och så satt jag mig också på katedern. Och tänkte, hur ska jag komma i kommunikation med de här stökiga killarna där från 7an, 8an, 9an. Och så började jag berätta, utan att säga vad berättelsen kom från, om Daniels liv. Och de här fyra pojkarna som togs till fånga, det vet, till Babel och så vidare. Och första, andra, tredje kapitlet. Och de satt dödstysta och ville inte visa att de var intresserade, utan dolde sina ansikten och ofta tittade ner så här. Så jag sa så, okej, nu slutar jag. Sluta inte! Så direkt. Fortsätt! Och läraren var alldeles förvånad. Och det var inte min berättarteknik alls som det var frågan om, utan det var Bibelns dramatiska innehåll som fängslar. Och hon sa, de här tonårspojkarna, du ska veta att det finns ingen där hemma som någonsin har läst en saga för dem. När de kommer hem på kvällen så tar de fram sin packe med videoband och kör in i DVD-spelaren. Och så får de sig till livs långt in på nätterna, den sorten. Bibeln innehåller en rik flora av människoskildringar som är både uppfordrande och varnande. Och jag ska faktiskt ta oss tillbaka till 1000 år före Kristus. 3000 år tillbaka i tiden. Orkar ni följa med? Ja. och det handlar om en av Gamla Testamentets viktigaste gestalter. Men tyvärr måste jag teckna över denna predikan det delade hjärtats tragik. Och då förstår ni kanske att det handlar om kung Salomo. Och vi rör oss då alltså i första konungabokens 3-11 kapitel. Och man kan inte tänka sig en bättre start i livet än den som kung Salomo fick. Hans stjärna tycktes vara i ständig uppgående och stadig uppgång. Men man kan heller inte tänka sig ett mera tragiskt slut än det som kommer att känneteckna kung Salomos slut. När Salomo kom till makten så gjorde han det med sin fader Davids goda föredöme och förebild. Och han hade hela Davids litterära skatt i sitt förfogande dessutom. Du kan tänka dig alla saltarsalmer. David har ju skrivit hälften, 75 av saltarsalmerna, säkert som vi vet. Det hade han som utgångspunkt. Efter sina 40 år på tronen så fanns det hos Salomo knappast någonting kvar av det arvet. När Salomo kom till makten så övertog han ett rike som hade fred och politisk stabilitet. När Salomo dog så var landet på väg att falla samman, både av yttre och inre fiender. När Salomo var en ung man så hade han utropat som kung och ödmjukt insett hur väl han behövde särskild vishet från Gud för att klara av detta stora uppdrag. Han uttryckte sitt beroende av Gud. När Salomo blev gammal står det om honom att hans hjärta inte längre var hängivet Herren, hans Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. När Salomo var ung så står det om honom att han älskade Herren och han vandrade på Herrens vägar. 40 år senare så var hans liv fullt av kompromisser och allvarliga avsteg från Guds vägar. Salomo var ju den kung som hade förmånen att få bygga detta fantastiska tempel som hans fader David inte hade fått bygga för att han var en krigets man. Men Salomo fick göra det. Denna tempelbyggnad, kanske den mest magnifika arkitektur som antiken kände till, den fick Salomo bygga. Och där skulle folket samlas för att tillbe den enda sanne och levande guden. Där skulle Gud bo med sitt namn, sa Herren. Och när templet invigdes så uppfylldes det ju av Herrens härlighet. Och det var en kraftig närvaro av Gud själv så att inte ens prästerna kunde vara kvar och utföra sin tjänst utan fick dra sig ut på förgårdarna. Och Herrens härlighet kom ner så som eld över templets tak och förtärde brännoffren inne på gården. Det såg Salomo. Men när Salomo dog så brann det främmande eldar åt främmande gudar lite här och där på Jerusalems gator och på Judéns höjder. När Salomo såg hur hela templet uppfylldes av Herrens härlighet den där dagen så föll han ju ned på sina knän och tillbad Gud inför folket och bad det som vi har samlat i krönikeböckerna där, en av Bibelns vackra vackraste och mäktigaste böner som vi gärna läser och stämmer in i. Han bad bland annat: Herre Israels Gud, det finns ingen Gud som du, varken i himlen eller på jorden. Men när Salomo blev gammal så står det om honom att hans hustru förledde honom att tillbedja andra gudar. I avslutningen av sin bön där på tempelområdet så vädjade Salomo till sitt eget folk som en andlig ledare. Och han sa till dem: ge hela ert hjärta åt Herren. Följ hans stadgar och håll hans bud så som ni gör idag. Vid avslutningen av sitt liv så kunde ingen riktigt längre se upp till sin kung. Inte som en andlig ledare. Tvärtom, han hade blivit en vilseledare. Och de altaren som han hade låtit bygga upp åt främmande gudar skulle leda folket in på fel väg under flera hundra år. In till den person som jag kanske tror vi ska stanna inför imorgon, men jag avstår inte än. Den unge Salomo bad Gud om vishet för att rätt kunna leda detta stora folk. Att kunna skipa lag och rätt. Och Gud gav honom vishet, som vi vet. Han gav honom stort förstånd och rik kunskap. Och det står om Salomo att hans vishet överträffade all österlandets och Egyptens vishet. Han var beryktad. Men ur Guds perspektiv så hade hans liv utvecklats till ren dårskap. Och slutrubriken över hans liv kan alltså formuleras: det delade hjärtats tragik. Salomos delade hjärta fick historiska, smärtsamma konsekvenser som ni känner till. När Salomo dog så ledde hans delade hjärta till att hela nationen delades. 10 stammar i norr sa: en sån kung vill inte vi ha som Rehobeam, Salomos son. Och de drog sig norrut och bildade ett eget konungarike. Endast Juda och Benjamin i söder valde att ställa sig under Salomos sons kungaskap. Ett delat hjärta, ett delat folk. Och det fick man alltså leva med under hela den fortsatta historien, intill fångenskaperna. Vad var det som hände, undrar man ju. Och hur kunde detta hända? Hur kan någonting som börjar så bra sluta så illa? Vad var det som gick snett för Salomo? Och vi gör väl i att lyssna. För det räcker inte att man har vandrat med Gud i många år. Det finns en själafiende som aldrig lägger av. Och det finns frestelser som kanske är symptomatiska för unga människor. Men det finns också frestelser som är karakteristiska för äldre människor. Och det är lika fullt av kamp att vara kristen som gammal som att vara kristen som ung. Om någon trodde någonting annorlunda. Så låt oss granska hans till synes lyckosamma karriär och lära oss någonting av det här. Han fick alltså bästa tänkbara start. Hans far David hade varit kung i 40 år och försett Israel med instabilitet, med lugn och ro runt gränserna. Det rådde politiskt lugn. Och David hade själv utsett sin son, inte den äldste, utan han tog Batsebas, den han fick med Batsebas så småningom, som ni vet, Salomo till sin efterträdare. Och Salomo hade blivit krönt under stor glädje och stora manifestationer. Och det var ingen som bestred hans konungamakt. Och så uttalar liksom på sin dödsbädd David sina sista ord till sin son. Och de är uppfordrande och de är så tydliga och klara. Tänk om bara Salomo hade lyssnat och bevarat det här. David sa, min son, håll vad Herren din Gud. Lägg märke han säger till att han säger din Gud. Alltså, Davids Gud var också Salomos personliga Gud. Vad din Gud har befallt så att du följer hans vägar och rättar dig efter hans bud och stadgar. Allt som det står skrivet i Mose lag. Om du gör det, min son, då ska du ha framgång i allt vad du gör och vart du än vänder dig. Ja visst, jag är säker på att Salomo nickade förstående och att han avsåg att verkligen ta till sig de här goda råden. Och det börjar ju, som vi sa, också bra. Han älskade Herren och höll sig till vad hans far hade stadgat, står det i 3 kapitlet. Och Salomo uppvisade det säkraste tecknet på kärleken till Gud. Han lydde Gud. Det gjorde han. Och med ett enda litet, till synes litet undantag. Men kanske var det ändå allvarligt. Det står att, och det står dock. Den inledande konjunktionen antyder att nu kommer någonting av lite negativ art. Va? Dock offrade han på offerhöjderna och tände offereld där. Det vill säga han offrade åt Israels Gud som folket nu hade börjat offra också på lite olika platser. Ofta uppe på höjderna. I likhet med angränsande folk. Det var inte att man hade gjort avsteg från sin tro på Javi, Israels Gud. Men det var egentligen föreskrivet att man skulle offra endast vid uppenbarelsetältet på en enda plats, eller hur? För att det markerat, det fanns bara en enda väg till Gud genom den helgedomen som tabernaklet och senare templet kom att uttrycka. Men att man började bygga altaren och offra åt andra, på andra platser visar att Salomo han föll in i den här kompromissen som folket hade börjat med. Det var väl inte så noga var man tillbar, huvudsaken att man tillbar, kanske han resonerade så. Och troligen hade man tagit intryck av andra folks sätt att tillbedja. Men den här kompromissen, kanske var det den som började öppna dörren för långt allvarligare eftergifter. För i första Konungaboken 3 så inleder beskrivningen av hans liv med en annan tidig händelse som antyder någonting i hans tankesätt. Någonting annat än en Guds förtröstan har bytts ut mot mänskliga trygghetsansträngningar. För det står om Salomo att han knöt släktskapsband med farao, kungen i Egypten. Hur då? Jo, genom att gifta sig med en av faraos döttrar. Och just den här tendensen kom senare att bli Salomos främsta politik när det gällde att försäkra sig om fred runt sina gränser. Han tog till hustrur fler och fler av grannfolkens prinsessor. Och snart fanns där ett helt harem fullt av kvinnor från de främmande folken. Det här skulle komma att bli Salomos stora fall. Det var inte att det var fel på dessa kvinnor som människor betraktat. Inte alls. Men faran var att den gudstyrkan som de bar med sig också skulle förleda Israels folk till avguderi. Och därför hade Gud sagt, ingå inga sådana förbund. Nåväl, Salomo begav sig till Gibeon där tabernaklet fanns. Det var ju i alla fall den främsta offerplatsen. Och där uppenbarade sig Gud för honom första gången genom en dröm. Och Gud säger så storslaget, Salomo, bed om vad du vill och jag ska göra det. Det verkar helt utopiskt, helt sanslöst och sagolikt, eller hur? Associationerna går ju till anden i flaskan, upplevelsen. Men det här är bara så mycket bättre. För här är det en allsmäktig Gud som ställer sin väldiga, goda välvilja till Salomos förfogande. Gud visar att han är villig att välsigna Salomo på vilket sätt det vara om må. Ja, vad skulle du svara på en sån fråga? Ja, det får man ju aldrig ändå, menar du. Men tänk om du fick den. Salomo svarar på ett sätt som visar att han känner ansvar för sitt folk. Att han har omtanke om att sköta sin tjänst som kung väl. Så han svarar, det är du som är herre. Det är du som har gjort mig till kung. Han inser att det är Guds val ytterst sett. Och här står jag nu, ung och oerfaren. I den uppgift som du har valt åt mig för detta folk som du har utvalt. Och så säger han, ge nu din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt och skilja mellan gott och ont. För vem skulle kunna döma över detta väldiga folk, underförstått, om man inte får hjälp från dig, Gud? Ja, det var ju en väldigt fin önskan. Vad Salomo bad om, det var alltså en vishet som skulle hjälpa honom att utföra sin juridiska funktion, egenskap av domare, han var högsta domstolen också. En sorts intuitiv urskiljningsförmåga, skarpsinnighet. Men lägg märke till, det var inte en andlig vishet han bad om. Det var mer en profan vishet, en juridisk förmåga att döma rätt. Men Salomos bön behagade verkligen Gud. Och Gud utrustade honom med den här insikten, det här förståndet. Och dessutom utlovade Gud honom rikedom, ära och ett långt liv. Om han fortsatte att vandra på Guds vägar. Och Salomos vishet som skiljedomare, den sattes ju snart på prov. Två skökor kommer en morgon med en skrikande liten baby som båda kvinnorna gör anspråk på. Och på den tiden fanns inga laboratorieprover som kunde säkerställa faderskapet eller moderskapet, då ni vet. Utan hur skulle detta lösas? Det är min son. Nej, det är min son. De hade båda haft varsin son, men under nattens timmar hade den ene pojken kvävts till döds. De hade legat trångt. Och nu kommer båda göra anspråk på denna överlevande sonen. Och hur ska man lösa? Två skrikande, gråtande kvinnor. Salomo befaller in en soldat med ett skarpt svärd och säger, dela gossebarnet i två delar och ge varsin del åt var kvinna. Varpå en av kvinnorna börjar storgråta och säger, nej, döda inte gossen, ge honom hellre till den kvinnan. Varpå Salomo säger, hon som nu yttrade dessa ord är den rätta modern. Hon avslöjade sina rätta moderskänslor. Och ryktet om Salomos vishet i detta domslut, det gick ut bland folken. Ryktet spred sig och man fylldes av vördnad och respekt för en sån vis kung. Inte bara inom landet utan också runt omkring i länderna. Och Salomo visade stort intresse och talang också för humaniora och naturvetenskap. Han var mycket produktiv. Likt sin far så var han poet. Han skrev 3000 ordspråk. Av vilka vi bara har 500 ungefär i ordspråksboken. Det är ju lite synd. Det fanns ju 2500 till. Det skulle bli ett mycket tjockare gamla testamente. Av någon anledning så var alla inte av samma dignitet tydligen så att de kom med i Guds ord. Men det vittnar någonting om hans produktivitet. Han skrev 1005 sånger. Bara två finns med i Psaltaren. Han var botaniker. Han talade om de olika växterna. Han var biolog, zoolog. Han talade om fyrfota djur, om fåglar, om kräldjur, om fåglarna. Och alla folk runt omkring, står det, kom för att lyssna till Salomo. Som tydligen hade offentliga föreläsningar i Jerusalem. Och samtidigt som man förde med sig stora gåvor av tacksamhet till kungen för att visa sin uppskattning. Salomo stod verkligen på toppen av sin karriär. Du kan tänka dig. Kanske var det här som han började slinta. Tänk dig själv att ha en stor beundrarskara, nästan dagligen. Beundrande blickar som med stora ögon imponerade ser på honom under hans föreläsningar, eller hans sånger, eller hans dikter, eller hans ordspråk. Till och med drottningen av Saba kommer från nuvarande norra Etiopien eller södra Sudan, vi vet inte riktigt. Drottningen av Saba kommer, som hon säger, för att hon hade så många svåra frågor som hon ville ha svar på. Och hon kommer till Salomo med kameler och kryddor och guld och ädelstenar. Och hon frågar honom allt hon hade grubblat på, och han kunde svara henne. Och hon blir så imponerad. Och hon ser hans tjänstefolk i fina kläder. Hon ser hans eget snygga hus. Hon ser det väldiga templet. Hon ser offren som frambärs. Och det står, hon blev andlös av häpnad. Och hon säger, det var alltså sant jag hörde om det, men inte ens hälften har blivit mig sagt. Ja, du vet, när man får höra sånt dag ut och dag in. Oj, vilken kung du är. Då gäller det att fortfarande vara ödmjuk. Det måste ha varit svårt i alla fall, föreställer jag mig. Började Salomo här luta sig mer på sin egen vishet och kunskap än på Gud? Började han tro att det räckte med vad han själv kunde? Behöver man Gud när man är så intelligent? Jag kommer ihåg en historia som John Hedlund berättade, en evangelist, en riksevangelist som fanns på 50, 60, 70-talet. Kommer ni ihåg honom? Han kom till ett hem där en pojke just hade tagit realexamen. Och så frågade han pojken i fråga, ja, och han nu hette, du tror väl på Gud fortfarande? Nej, nej, Gud kan jag inte tro på, för jag har tagit realen. Tänk, en liten basil på ett stoftkorn i universum, Vintergatans utkanter, våga drista sig till att säga, det finns ingen Gud. Dårarna säger sina hjärtan. Första steget på vishetens väg är att frukta Gud. Det första steget. Har man inte ens tagit det, så har man inte ens börjat på vishetens väg, tycks Bibeln mena. Behöver man ta råd av någon när man kan så mycket själv? Behöver man Gud när man är så stor kung? Behöver man det när det går så bra för affärerna? När man har gjort så snabb karriär, när man lyckas, när man börjar bli populär, när skivorna börjar ge inkomster, när böckerna börjar ge sin royalty? Behöver man Gud när världssamhället fungerar något sånär? Behöver man Gud när vi har haft nästan 200 år av fred i Sverige? Inga krig som stör ordningen här inte. Behöver man Gud när man har allt på det torra, tycks det som. På Salomos tid så står det att folket var talrikt, och man åt och man drack och man var glada. Så står det. 4:20. Och var och en satt trygg under sin vinstock och sitt fikonträd. Mitt i detta välstånd så kom en illavarslande obalans att göra sig allt mer synlig i Salomos liv. En obalans som berodde på att hans hjärta allt mer blev delat och inte längre hängivet Gud. Den hängivenheten började avta mer och mer, och den bok som han var anförd trodd att läsa i dagligen egentligen låg dammig på någon bokhylla i hans bibliotek. Salomo hade fått sina ting riktade på annat som han började älska mer än Gud. Det var det väldiga tempelbygget som det står om som tillhörde antikens kanske mest magnifika arkitektur, för det var överdraget av rent guld, ni vet, yttre panel. Då stod det så här: det templet tog det Salomo 13 år att bygga. Så stod det nästa mening: men på sitt eget hus byggde Salomo templet tog det 7 år att bygga. Så ska det vara 7 år. Men så står det: men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år. Precis som författaren ville tydliggöra, en obalans har kommit in i Salomos liv. Han lägger ner mer energi på sitt eget hus än på Guds hus. Och ändå hade Gud uppenbarat sig för Salomo nu en andra gång också. Just på tempelinvigningens dag, som jag hänvisade till förut. Då hade Gud sagt efter Salomos bön: jag har hört din bön, jag har hört din åkallan. Detta hus som du har byggt åt mig är gjort till en helig plats och som ska utgöra en hemvist för mitt namn. Om, och så kommer det här villkoret, ett villkorat löfte: om du vandrar på mina vägar, Salomo, som din fader David gjorde, med rent och redligt hjärta, så ska jag i allt göra så som du ber. Då ska jag låta ditt kungadöme i Israel bestå för all framtid. Men om ni och era barn vänder er bort från mig och börjar dyrka andra gudar, då ska jag förskjuta er. Detta hus kommer att läggas i ruiner. Det var ett faktum 500 år senare. Men det började här. Tänk dig att få två sådana uppenbarelser från Gud och ett så tydligt tilltal. Då måste man väl ändå vara säker på sin sak. Aldrig tvivla, aldrig vika av. En del säger: om bara Gud ville uppenbara sig för mig, då skulle jag tro på honom. Och aldrig svika liksom. Det är inte alls säkert. För här var en man som Gud uppenbarade sig för på ett markant sätt 2 gånger. Och det skulle bli en tredje. Många jagar andliga upplevelser som de tror ska lösa deras andliga längtan och tysta alla tvivel. Men Salomos liv visar att de stora andliga upplevelserna inte alls räcker till om det inte åtföljs av ett troget vardagligt umgänge med Guds ord, som är den verkliga grunden för vår tro. Inte ens Emmaus lärjungarna fick en synlig uppenbarelse av den nyuppståndne Jesus i första hand. Utan Jesus säger: om ni bara läser skrifterna så vet ni att det skulle ske så här med Messias. Och han hänvisar, istället för att hänvisa till sin egen uppståndne person, så hänvisar han till Gamla testamentets skrifter. För han visste att han som uppstånden frälsare snart skulle vara borta från jorden, men skrifterna finns kvar. Och de håller att fortsätta att leva på och efter. Jag har 10 minuter kvar. Eller hur? Tack för det. Och vi kommer att hinna. Om Salomo verkligen hade levt med Guds ord, i det fallet så var det i stort sett bara de 5 Moseböckerna. Tänk på det. Så kanske han aldrig hade behövt, det hade behövt hända som nu hände i hans liv. Och nu går vi till 5 Moseboks 17 kapitel, som man väl kände till, men som inte längre var aktuellt för honom. Där står det om en kung, en kommande kung i Israel. Den så kallade kungalagen. 5 Mosebok 17:18. Då står det om en kommande kung att detta ska gälla för honom. Han ska inte skicka sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa sig hästar och vagnar i mängd. En kung ska inte bygga upp en militärmakt för att beskydda sitt land, utan förtrösta på att Gud ska sköta det. Vad gjorde Salomo? Han skickade folk till Egypten, där de stora stutterierna fanns, för att inköpa massor av hästar och vagnar. Han byggde upp en stark militärmakt med 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. Och om du har varit i Israel, kanske du har besökt Megiddo, där de har grävt fram en del av Salomos gamla häststallar. Åter till 5 Mosebok 17. Det andra som gällde för en kung, Det var att han inte fick skaffa sig en stor mängd silver och guld, utan skulle liksom leva i förtröstan på Gud och inte förfalla till någon slags lyxliv. Vad gjorde Salomo? Han hade en handelsflotta nere vid Röda havet, Eilat du vet. Och den seglade ner i söder riktning Röda havet och ifrån Ofir som troligen låg i Saudiarabien nuvarande, så hämtade han hem guld, almugeträ och ädelstenar. Han hade också en flotta i Medelhavet som seglade från Israels kust ända bort till Spanien och tog en 3 års rutt och stannade i hamnarna i Nordafrika och förde hem till landet igen guld, silver, elfenben, apor och påfåglar. Sånt som en stor kung naturligtvis skulle stå sig med. Hans palats var oerhört påkostat. Det dignade i lyx, ni kan läsa om det. Hans egen tron var av elfenben och överdragen av rent guld. På varje trappstick stod ju en sån där lejonfigur. Salomos dryckeskärl, alla av rent guld. Silver, det var aktat för intet som vi aktar gråsten idag. Och alla som besökte Salomo för att lyssna till hans vishet, de medförde ju gåvor och kryddor och rökelser och allt det här vi har talat om. Så hans rikedom växte explosionsartat år efter år. Och han missunnade inte sina ögon någonting han ville ha. Så tog han det. Det var hela triaden av vin, kvinnor och sång. Och han var skicklig byggmästare också. Om du läser i predikarens boks andra kapitel så byggde han ju fantastiska byggnadsverk förutom templet och sitt eget hus. Dammar och otroliga trädgårdar. Och för att han ville njuta av allt detta. Och han också med distans prövade vinets förmåga att ge välbefinnande. Men när han summerade där i slutet av sitt liv så säger han ju ändå enligt predikarens bok, summan av allt, ett jagande efter vind. Tomhet, tomhet. Han var inte där ännu. Det stod alltså att han inte skulle leva i lyx, men han gjorde det. För det tredje så stod det, en kung skall inte skaffa sig en mängd hustrur och förledas till avfall av dem. Vad gjorde Salomo? Han nöjde sig inte med sin första hustru, faraos dotter. Han skaffade sig många utländska kvinnor som han älskade till och med, står det. Jag vet inte hur han hann. De tillhörde folken runt omkring. Om vilken herran hade sagt till israeliterna, ni ska inte beblanda er med dem så att ni förleds att dyrka deras gudar. Det var precis vad Salomo gjorde. Det var dubbla motiv för hans harem. Dels politisk stabilitet genom ingiften. Men vad ännu värre var, en skamfläck i Israels historia. Du kan tänka dig 700 bihustrur och 300 förstliga gemåler. Där hade du detta otroligt sköna tempel som stod och blänkte i solen. Du hade Salomos eget palats, men du hade denna skamfläck, ett helt harem, en stor byggnad i Jerusalems utkanter. Salomos kompromissande hade ökat lavinartat. Och det fanns ingen bromskraft kvar, verkade det som. Salomos många kvinnor hade olika gudar och de kom och vädjade till Salomo. Vi kan väl också få tillbedja våra gudar fast vi är i ditt land. Och Salomo lät sig bevekas. Man ska ju vara tolerant. Och så brann det snart främmande eldar till främmande gudar. Och inte nog med det, Salomo själv förledde, står det. Så här står det. På hans ålderdom förledde hans hustrur honom att dyrka andra gudar. Och han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren. Första budet var övergivet nu. Salomo, för vilken den enda sanna och levande guden hade uppenbarat sig 2 gånger så tydligt. och visat sin härlighet när templet invigdes. Som han hade sett så nära och hört tala liksom. Den Salomo lånade sig nu till dessa dåraktigheter som att tillbedja Astarte, Feniciernas gudinna, denna fruktbarhetsgudinna i vilkens tempel det fanns tempeltärnor, kvinnor och tempelbolare, män, alltså prostituerade sådana som tillhandahöll sina tjänster för de som ville komma till templet för att där offra sin oskuld. Och genom sexuella samlag som man trodde magiskt påverka också gudarna till sexuellt umgänge. För att därigenom landet skulle bli mera fruktbart och jordarna föröka sig. Detta var en styggelse för Herren naturligtvis. För det var ju han som gav grönska åt landet. Det var ju han som lät fårjordarna öka sig. Och det visste Salomo om. Att det finns bara en Gud, skaparen. Men du tillbad han också Milkom, eller Molok, ammoniternas vidrighet som det står. Och inrättade offerplatser, altaren på berget öster om Jerusalem, Olivberget. Kom ihåg detta, Molok krävde nämligen barnoffer. Det tror vi inte Salomo nedlät sig till. Men det kom kungar senare i historien som skulle använda dessa altaren för just den sakens skull. Offra sina egna barn. Ni kan tänka vilken styggelse. Och hur Gud ändå hade tålamod. Och hur han skickade sina profeter under flera hundra år. Vänd om, vänd om. Härmed beredde Salomo vägen för folkets avfall. Sammanfattningsvis står det om kung Salomo att han gjorde det som var ont i Herrens ögon och höll sig inte troget till Herren. Varför Salomo? Varför? Tänk om den huvudsakliga anledningen var det som är det fjärde budet i femte Mosebok 17. Vet du vad det står? När kungen har bestridit tronen ska han låta göra en avskrift av denna lag. Den lag som de levitiska prästerna har hand om. Han ska ha den hos sig. Och läsa i den så länge han lever. Så länge han lever. Inte bara när han är ung. Och han ska lära sig att frukta Herren sin Gud. Och troget följa allt som står i denna lag. För då förhäver han sig inte över sina bröder. Och viker inte av från lagen åt vare sig höger eller vänster. Och då ska han och hans ättlingar länge regera i Israel. För Guds ord hjälper oss nämligen att förhålla oss ödmjuka. Tänk om han hade gjort det här. Tänk om han hade öppnat lagboken dagligen och speglat sig. Och sett, oj, nej men det här lyxlivet, det passar inte en israelisk kung. Och speglat sig, nej men jag har inte rätt att ha mer än en kvinna. Det är Guds ordning. Och speglat sig. Jag behöver inte bygga någon militärmakt. Gud har lovat att ta hand om mig och mitt folk. Det hade han sett så klart. Men ungdomens hängivenhet förbyttes nu i ett halvhjärtat, närmast svekfull hållning. Kunde det ha berott på det här? Guds eld hade slutat brinna. Tro inte att det är lättare, som jag sa, att vara kristen med åren. Lärjungaskapets pris devalveras inte. Att följa Jesus kostar fortfarande allt när man är 65-68 år, som jag är någonstans däremellan. Inte har det blivit lättare för mig. Har det för dig? Jesu herravälde utmanar varje livsområde också nu när man klagar över sin dåliga pension. Jag kan inte ge så mycket som förr, det får du väl förstå, Herre. Och så vidare. Måste ju tänka på vår svaga ekonomi. Och våra själars fiende lägger aldrig ner sina vapen. Om han får det där lillfingret som han fick av Salomo, den där lilla kompromissen Så kom finger efter finger och så slut hade han hela handen. Och drog Salomo från tronen. Och redan under sitt liv fick han alltså se hur hans rike föll sönder och samman. Ingen av oss har några garantier av hur livet kommer att handskas med oss under våra sista år. Men det finns en kompass som hjälper oss. Och det finns en herde som har sagt, jag vill vara med dig alla dagar, inte livets ände. Och som inte kommer att svika. Låt oss titta på kompassen så vi inte gör som några seglare som jag känner som skulle segla från Oslo till Skagen. De tog ut kompassriktningen och de seglade söderut om natten. Och när de var i tid med att vara framme vid Skagen så var de långt på västersidan om Jylland. Varför det? En liten gradskillnad upp i Oslofjorden. Och så blir det större och större från målet. Hur ska vi klara oss? Var inte rädd. Frukta inte, säger Herren. Jag har gett dig min dyrbaraste skatt. Jag har gett dig mina råd, mina ord. Jag vill dig väl. Jag vill dig väl på din ålderdom. Jag vill dig väl i dina unga år. Jag vill dig väl under livets gång. Därför har jag gett dig mitt ord. För att du inte ska gå på onödiga nitar och smällar i livet. Utan du ska känna Guds nåd bär mig nu också. Idag också. Och kommer att göra det imorgon också. Och om jag får leva ända tills dess mitt hjärta inte längre orkar slå. Och lungorna än inte längre orkar andas. Men då står det. Ska vi förvandlas till att bli lik honom och inte längre behöva jordiska lungor eller hjärtan utan få en kropp som är oförgänglig och som ska leva i den värld som inget öga har sett och ingen tanke har kunnat tänka, för det har Gud berett åt dem som älskar honom. Så fortsätt, låt oss fortsätta att älska honom av all vår kraft som han ger och all vår själ och allt vårt hjärta och vår nästa som oss själva. I Jesu namn. Välsignat var ditt namn, Herre. Du har talat till oss genom historiens gång. Och du har inte bara skildrat de lyckade människornas liv. Du har också visat hur det kan gå snett för att vi ska ta varning och inte behöva gå åt samma håll. Så vi som är här vill säga till dig nu, Herre, som David bad en gång, ransaka mitt hjärta, Herre, och se till om jag är stadd på en olycksväg i något avseende och led mig på den eviga vägen. Led gideoniternas ledning och alla som samarbetar, led dem med rena hjärtan vidare. För det är endast med rena hängivna hjärtan som du kommer att uppenbara din makt och härlighet. Ute på skolorna, i fängelser, på sjukhus, på hotell. Lovat var ditt namn. Amen.